Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 80. Jag heter Maria Selander och med mig har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Ja, här är vi igen efter en spännande helg i Stockholm som vi har haft.
Ja, det har vi verkligen. Vi har rubriken, nu tar vi dem, och en härlig bild på laguppställningen från den alternativa bok- och mediemässan. En del av laguppställningen i alla fall med olika allt medieprofiler med mig och Ingrid i spetsen. Det ska vi prata om alldeles strax. Vi ska också prata om Estonia-skandalen som ju ett flertal personer i ganska många har hävdat att Estonias förlisning inte alls gick till så som man har velat påstå från officiellt håll. Nu kommer en ny avslöjande dokumentär med rafflande fakta, eller hur, Ingen?
Jajamän, jag har sett första avsnittet och ska berätta lite om det.
Och så blir det lite grann om EUs invandringshaveri med allas vår Ylva Johansson, EU-kommissionären, i spetsen. Vi ska försöka penetrera vad det egentligen är EU vill driva igenom vad det gäller migrationspolitik. Men först... Men det där var ju en klassisk hockeydänga med allas vår Håkan Södergren på sång.
Ja, och det är alltså 31 år sedan, och det vet jag med bestämdhet eftersom jag skrev en text till min bästa väninna som tyvärr inte finns med oss längre, Karina, just på den här sången. Skrev en text till henne på hennes 30-årsdag och då hade vi liksom, istället för hockey då så blev det ju C-A-R-I-N-A, Krina. Så Krina. Krina efter det istället för Karina.
Ja, ibland får man ta till lite nödlösningar när man är kreativ. Men vad menar vi nu? Men nu tar vi dem då, Ingrid.
Jo, vi menar att det är det absolut bästa vi tog med oss från bok- och mediemässan. Att det fanns en sån jäkla anamma, såna framtidsvisioner, såna mål om att nu tar vi dem. Vi tar mainstream-medierna. De går raka vägen neråt och vi bara siktar mot stjärnorna.
Det var en oerhört positiv stämning överlag och det liksom känslan var att det var precis så här, nu tar vi dem. De har, mainstream-medierna har gjort bort sig. Folk har inget förtroende för dem längre. Det öppnar upp allt mer för oss och vi var ju några stycken i de olika panelerna, bland annat jag själv, som påtalade att vi ska inte vara så rädda för att lyfta varandra. Utan vi ska kredda varandra, vi ska liksom lyfta varandra på olika sätt, så kommer det här nog att bli bra. För jag fick bland annat frågan då om hur vi kan nå ut till fler och nå ut bättre. Och då menade jag på att en tänkbar väg är ju faktiskt att vi hjälps åt lite mer. Och inte är så ogina.
Nej, precis. Och jag menar, mainstream-medierna var ju förr i världen väldigt noga med att ge varandra kred. Men när sen internet kom, där man inte hade ett helt dygn på sig innan konkurrenten kunde fiska upp ens nyhet och därmed var den liksom körd på något sätt. Nu är det ju så att blixt snabbt, så fort Aftonbladet lägger ut någonting, så gör ju Expressen en rewrite på det. Och jag liksom, plus att de gräver fram fler saker, så det kunde alternativmedierna bli mycket, mycket bättre för. Jag menar, säg att Samnytt kommer med någonting, så hakar Fria Tider på. Jean Frick gräver vidare för Nyheter Idag. Du och jag, vi gör ju redan det. Vi plockar ju upp väldigt mycket saker och videor från de andra. Och jag tror att det är vägen framåt. Och det kändes som om det var den stämningen som var på mässan.
Och det var ju flera personer som också konstaterade att vi behöver inte vara, visst är vi konkurrenter i någon mån, men vi har ändå så pass olika nischer så vi konkurrerar inte med varandra på det sättet att alla håller på med nyheter eller alla håller på med analyser eller alla, utan vi har våra olika tonfall, våra olika nischer. Så av den anledningen så finns det ingen heller direkt anledning att vi ska bara sådär.
Nej, och någonting som som några fortfarande verkar bekymrade över, det är ju det att de tror att det finns bara ett visst antal pengar. Så att ju fler som kommer upp på den här banan, desto mindre pengar i donationer blir det till var och en. Men så är det ju inte alls. Ju mer vi växer, desto större blir ju vår publik. Så att det här är inget nollsummespel, utan det här, vi kan bara växa.
Ja, och det var också så att det höjdes en del röster för att vi ska professionaliseras mer ju. Och vår vän Arne Weitz var det bland annat som sa att det här med Swish och donationer och sånt, så kan vi inte ha det i längden. Utan vi måste hitta andra mer professionella modeller framöver.
Hur det är. Han pratar väl mest om just annonsering. Och han menade att det finns företag som skulle vilja annonsera, men
Vi är inte där ännu riktigt. Men det var överlag som sagt en väldigt positiv och kreativ och konstruktiv stämning. Och folk sa intressanta, bra saker, tycker jag, rent generellt. Och det var en väldigt färgsprakande uppställning människor också. Det var allt ifrån skogsmiljardären Carl Hedin som pratade om det rättsövergrepp han har blivit utsatt för, till predikanten och samhällsdebattören Runar Sögaard som berättade om sitt liv och hur han ser på politik och journalistik och allt så här. Och så var det ju då rena allt medieprofiler som du och jag och Nya Tider, Samnytt, SwebTV.
Och Exakt 24. Och där var ju Erik Almqvist den som framträdde. Och han höll också avslutningstalet. Och det var väldigt liksom, snacka om sikta mot stjärnorna. Exakt 24 ska ta över TV4s position på marknaden.
Ja, ja, det var
jättebra. Alltså, man ska sikta mot stjärnorna.
Absolut, du har mycket, mycket hög ambition hos Exakt 24. Och vi ska ju säga det då att hela evenemanget filmades av Exakt 24 och SwebTV i samarbete. Så det kommer att komma ut på YouTube, vad tror du, nästa helg?
Ja, på lördag är det sagt, lördag den 3 oktober. Och en som redan har lämnat en liten rapport från den här tillställningen är ju Håkan Bergmark. Från sin lilla kajuta har vi klippt ut en liten bit av vad han tycker.
Helt fantastisk tillställning med fantastiska deltagare. Från både vänster och höger, och där kom vi bland annat fram till att det är helt enkelt akademiskt att diskutera vänster eller höger. Eller som Runar Sögaard beskrev det, du har ett dike till vänster, du har ett dike till höger, sen har du en väg i mitten som är framkomlig. Och innan man har enats om globalismen mot nationalismen, nationalism är det som måste gälla och utträde ur EU med mera. Har vi enats om de frågorna, då kan vi sen börja diskutera hur den ekonomiska modellen, det vill säga ska man ha ett socialistiskt eller kapitalistiskt samhälle eller något där emellan. Jag tror att det är sakfrågorna, och det kom fram med all tydlighet på det här mötet idag, att alla intelligenta och kloka människor förstår att det är så det måste gå till. Och alla måste kunna prata med varandra om sakfrågor framför den här traditionella gamla flaggan blå eller flaggan röd.
Och allas vår favoritkommunist Johan Nilsson var ju där och var med i den sista panelen för dagen. Och han sa ju precis det, alltså vi kan bli höger eller vänster har faktiskt ingen betydelse just nu. Det är globalism mot nationalism, det är det enda som gäller. Vi måste rädda fosterlandet innan det är för sent. Sen kan vi börja prata, då kan vi dela upp oss i röda och blå laget igen liksom.
Precis, det är så sant som det är sagt. En annan intressant sak med Håkan Bergmark som vi såg här, det är ju att han som osökt leder oss in på nästa ämne, det är ju att han är faktiskt en av de första som dök vid Estonia efter förlisningen.
Ja, redan dagen därpå så var han i det dykteam som skickades ut av svenska regeringen, tror jag, eller de myndigheter som var ansvariga. Och han har ju, jag tror att han fick förbud, alltså något talförbud om det här, men sedan något år, två, tre liksom tillbaka så har han ju berättat om att en av de mest intressanta sakerna han såg, det var ett stort hål i sidan på Estonia. Så han säger, alltså det här med bogvisiret, jag vet inte om det är någon som tror på den storyn längre, men den stämmer ju inte, och man har alltså medvetet i 26 års tid mörkat vad som egentligen hände.
Ja, det var intressant att Håkan nämnde detta redan på mässan. Jag vet inte om han har fått förhandsinformation om den här dokumentären som vi ska prata om en stund. Men vi ska börja med att titta på och lyssna till ett fruktansvärt hemskt klipp från natten när Estonia förliser och försöker få kontakt med de närliggande fartygen Mariella och Europa.
Det är Europa Viking, Estonia.
Estonia, Estonia.
Mayday, mayday. Det är Europa, Estonia.
Estonia, Silja Europa. Are you calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia.
Yes, Estonia, this is Silja Europa.
Hyvää huomenta, puhutko se Suomea?
Joo, puhun Suomea.
Joo, meillä on nyt tästä ongelmaa. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko se tulla apuun ja pyytää myös Viking Linen apun?
Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position?
Siis meidän meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä pätkiä.
Okei, selvä. Ryhdytään toimiin.
Ja det är verkligen rysligt att höra på detta. Mayday, mayday, det är ju SOS-anropet.
De börjar prata finska här efter halva, så det kanske var lite svårt för er som inte pratar finska och bara lyssnar då och hänga med på vad de sa. Men vad bland annat han berättar, besättningsmannen på Estonia, det är att de har blackout ombord, så därför kan han inte ge Europa sin position. De vet inte var de är. Och i en annan del av det här samtalet som jag inte har, som jag har klippt bort, så hör man hur befälhavaren på Europa och befälhavaren på Viking Mariella, som också låg i närheten, förtvivlat försöker lista ut var Estonia är någonstans. Men det är ju helt omöjligt, de är mitt ute på Östersjön. Var ska de, i vilken riktning ska de köra?
Så att ja, det är så fruktansvärt, och det är så mycket med den här händelsen som är just skandalöst.
Vi ska kanske nämna först, Ingrid, förlåt att jag avbryter där, men att det var alltså den 28 september 1994. Och själva olyckan inträffade mitt i natten när väldigt många människor hade hunnit gå och lägga sig och låg då i hytter väldigt långt ner i fartyget. Jag skulle bara flika in det.
Alltså till och med vissa under bildäck. Och det var, alltså, jag har ju då intervjuat Stefan Torssell som har skrivit en bok om det här. Och där kommer det ju bland annat fram att den svenska fartygsinspektionen hade ju gjort en inspektion på Estonia innan de lämnade Tallinn. Men alltså, svenska fartygsinspektionen får ju inte göra sådana i andra länder. Så de var där för att lära estländarna. Man ska ju komma ihåg att Estland hade ganska nyligen blivit ett fritt och självständigt land, efter att tidigare varit under Sovjetunionen. Så det var mycket de behövde hjälp med att liksom bygga upp. Men så att därför var de svenska fartygsinspektörerna ombord på fartyget. Och sa ju då att hade detta varit i Stockholm, vi hade gjort den här inspektionen, så hade fartyget aldrig fått lämna kaj. I så dåligt skick var massor med saker ombord. Och sen så ger de sig ut i alla fall, och det blir en våldsam storm med mycket, alltså fruktansvärt höga vågor, 10 meter på vissa ställen.
Man ska också flika in det att Estonia har haft andra namn tidigare. Fartyget hade hetat Viking Sally och Silja Star och Vasa King bland annat. Och då bara trafikerat mer skyddade farleder. Mm. Tidigare hade Estonia, Yle skriver då att Estonia har konfronterats med så här hård sjögång som det var under den här natten bara en eller två gånger under hela sin livstid, sammanlagt mindre än 20 timmar. Ja, fortsätt.
Och när detta då hände på natten så var det ju Carl Bildt som var statsminister. Han var avgående statsminister. Någon vecka tidigare så hade valet varit och sossarna skulle tillträda. Och han gick ut redan på morgonen och sa att det var bokvisiret som hade lossnat och det var därför de hade tagit in så mycket vatten och det var därför fartyget sjönk jättesnabbt. Det försvann ju på en timme, så var hela fartyget på botten. Ja. Och 852 människor miste livet och bara 137 klarade sig. Och sen så började Ingvar Carlsson säga att fartyget skulle bärgas och alla kropparna skulle hittas. Sen ändrade de plötsligt sig. Man skulle inte bärga fartyg, man skulle inte leta efter liksom kropparna så att folk kunde begrava sina döda. Utan det var nej, det skulle vara gravfrid. Man lyste gravfrid över den platsen på havet och folk fick åka ut och liksom kasta blommor på vattenytan och så. Och sedan dess har du också rått dykförbud. Och det går inte. Om man har den minsta nyfikna hjärna så går det inte att låta bli att tänka att här ligger en hel hundkennel begraven. Det är någonting som är mystiskt. Varför får man inte undersöka det?
Och vad jag begriper så är det ju också så här att ett flertal överlevare har vittnat om en massa saker som inte stämmer överens med den här bogvisirsteorin. Bland annat då att detta ska ha kommit vatten från under bildäcket. Mm. Vi ska se, bara så att ni förstår vidden av, en del av er som tittar och lyssnar är ju så unga att ni inte minns detta, ni kanske inte ens var födda, men bara så att ni förstår paniken, vidrigheten i det här som hände. Och ja, vi ska lyssna lite här på en kvinna som överlevde som berättar om vad hon såg.
Det var människor som var apatiska, som stod och tittade med frågande ögon. Det var en kvinna som jag hade sett tidigare, som stod i trosor och bar överkropp, och så, som tilltalade mig och sa: vad är det, vad är det som händer? Jag sa: vi måste ut. Vi måste ut ifrån den här båten. Det var folk som satt och som hade ramlat då utan med krängningarna. Det var... och som låg på något sätt på varann. Och vissa var nakna, andra var lättklädda. Alltså folk hade gått och lagt sig. Och det som jag blev så för, är det som jag på något sätt... folk skrek inte. Jag kommer inte ihåg att det var så att folk skrek. Jag kommer ihåg mer... det här gnyendet, va? Det här att man liksom man gnyr, alltså så med det här, alltså rädd så att man kanske inte kunde skrika.
Så rädd som man inte kunde skrika, eller kände jag när jag hörde detta första gången att de redan hade gett upp. Att de insåg att de skulle dö.
Hur som helst så är fasan svårbeskrivlig. Och överlevare har ju berättat då att det var ju bara de allra starkaste som klarade av att ta sig ut. Det var ju liksom ingen, jag tror att alla överlevande, samtliga var mellan 15 och 50. Det var liksom inga äldre, inga barn som överlevde detta. Och väldigt många överlevare har berättat att i början så försökte folk hjälpa varandra, men ju mer panik som utbröt, desto mer blev det djungens lag. Man trampade på folk, man knuffade undan folk. Ja, ni kan säkert själv tänka, och jag som har en extrem klaustrofobi kan bara, alltså jag blir nästan svimfärdig när jag tänker på hur det måste ha känts att bli instängd i det här fartyget. För problemet var ju att fartyget fick ett slagsida så snabbt att det, man fick liksom klättra uppåt i många fall, de som inte hade hunnit ta sig ut ändå. Mm.
Och så säger jag då att det som har hänt nu, det är alltså att en ny dokumentär har idag haft premiär på D-Play, det är alltså Discovery's Play-variant. Och då kan jag berätta de goda nyheterna att man får 14 dagars gratis abonnemang där. Så jag gjorde genast det och har nu sett första delen. Och den handlar ju mest om själva natten och de som klarade sig berättar. Och det är, alltså det är verkligen, det är så starkt alltså. Och där är också många fina berättelser. Där är någon kvinna som liksom bodde längst ner under bildäck och vaknar av att kojen, alltså hon nästan trillar ur kojen. Och hon fattar direkt att det här är på allvar. Så hon bara springer upp för trapporna och så kommer hon till den hallen där man går in liksom. Mm. Och då vill de ju ut på däck, men då lutar fartyget så de står och håller sig fast i trappräcket, 30 personer, och så ser hon kvinnan framför sig och hon bara trillar ner och slår i huvudet och bara försvinner liksom. Och de hänger fast i det här räcket och så börjar det ge efter. Men då är det folk som är på utsidan av båten som lyckas få tag i dem via något fönster och drar upp en 10-12 personer. Så det var många hjälteinsatser också.
Mm.
Men det som kommer att bli det mest spännande i den här dokumentären, som nu redan har liksom blivit stora nyheter, det är ju just att det finns ett stort hål på sidan, precis som Håkan Bergmark noterade. Mm. Och nu har de gjort nya dykningar där, trots att finska kustbevakningen var där och ni får inte, ni får inte, så har de lyckats gå ner med någon liten ubåt. Och nu har antagligen vraket flyttat sig, så nu ser man det här hålet väldigt tydligt. Mm. Och redan i förra veckan så kom...
Och det är inget litet hål, ska vi säga. Det är alltså 4 gånger 2 meter eller vad var det, något sånt, va?
Ja, något sånt. Mm. Och redan förra veckan så sipprade det ju ut nyheter om att att Stefan Löfven hade varit i Tallinn för att träffa Estlands premiärminister eller statsminister, vad de nu heter där. Mm. Och det har varit väldigt tyst om det. Jag ville inte rapportera om det innan jag kände mig säker på att det verkligen stämde. Men nu har alltså Estland krävt ytterligare ett möte med Stefan Löfven. Och de kräver, om det visar sig stämma här, nya undersökningar. De vill gå till botten med den här skandalen.
Mm. Jag hoppas verkligen att det blir så, därför att det är så ovärdigt det här, att både för de anhöriga såklart och överlevarna, men även för Sverige som land och Estland som land. Det var ju framförallt svenskar och ester som det är ju liksom ett nationellt trauma som vi behöver ha korten på bordet såklart. Mm. Och en teori, förstår jag, angående det här hålet, det var ju då att eventuellt så skulle det kunna vara så att Estonia krockade med en ubåt. Det var en tes då. Mm. Vad var det för ubåt då, undrar man? Och kan det vara i så fall, kan det vara det att av liksom hänsyn till rikets säkerhet så ville man inte öppna den porten?
Nej. Jag tror att det framför allt handlade om att man forslade ju militärt materiel på båten. Därför att Sovjetunionen, de hade ju liksom ballat ur och fanns knappt längre. Och det fanns en massa gammalt, bilar och vad det nu kan ha varit för någonting. Och Sverige var transitland för de här utsmugglingsresorna. Mm. Och det var väl mot alla regler. Så att när man förstod att båten hade sjunkit och att bevisen fanns där nere. Det var då man bestämde sig för rikets säkerhet eller för rikets rykte kanske snarare. Mm. Att bara mörklägga. Och jag lägger en länk här till något som heter Harriets blogg som har sammanfattat just de här, framför allt de här teorierna från Stefan Torssell. Mm. Och han noterade ju också att tvärt emot hur kristna borde agera i det här så var det 2 stycken högt uppsatta präster som gick med på att man skulle lysa gravfrid över vraket. Och båda dessa belönades sedan med biskopsstolar.
Mm. Det ser ut som en tanke, alltså att folk som dör på havet begravs till sjöss. Det är väl mer vad jag kan begripa av att man gjorde så förr, för att det var, man hade inte möjlighet att bärga fartyg och båtar på det sättet. Men det framgick ju ganska tidigt efter Estonias förlisning att det var fullt möjligt i det här fallet. Man bara bestämde sig för att inte göra det.
Nej, precis. Så att det är någonting man i alla dessa år har försökt dölja. Och nu kanske sanningen äntligen kommer fram.
Låt oss hoppas det, Ingrid. Nu ska vi gå vidare till det här att Europa behöver mer invandring.
Den här Ylva Johansson som ju nu är Sveriges kommissionär med ansvar för såna här frågor. Hon fick ju då ta över det här arbetet med att försöka ena EUs länder om hur man ska hantera migrationen. Och det stora problemet har ju hela tiden varit, alltså den stora lyckan har hela tiden varit Polen och Ungern. Och en del andra som har använt sitt veto och sagt att vi ska inte ha någon omfördelning. Men Sverige har ju hela tiden hoppats på detta. Därför att nu sitter vi här med Svarte Petter. Mm. Och Löfven och hans anhang hade ju trott att de skulle kunna dumpa över några hundratusen runt om i Europa. Och naturligtvis säger vettiga länder nej till det. Vi vill inte ha det som Sverige. Det är bara att titta på vilket land ni har fått.
Vi tänkte först visa er ett litet klipp med Ylva Johansson, men sen hittade vi ett annat klipp med en person som är betydligt smartare och roligare att titta på än Ylva Johansson, och det kommer här.
Sen flyktingkrisen 2015 har frågan om en gemensam migrationspolitik stått högt på EUs agenda. Länder som Sverige och Tyskland, som tog en stor del av flyktingarna för 5 år sedan, har efterlyst ett rättvist system där alla länder bidrar. Och i veckan kom till slut förslaget från kommissionären Ylva Johansson. Ett förslag som genast fick kritik för att gå Ungern och Polens väg, eftersom inget land ska tvingas att ta emot flyktingar. Men inte heller i Ungern är man nöjd. Så här säger premiärminister Viktor Orbán om förslaget från EU-kommissionen.
The basic approach is still unchanged, because they would like to manage the migration and not to stop the migrants. The Hungarian position, stop the migrants. That's two different things. There are many changes, but there is not yet breakthrough. Breakthrough would mean outside hotspots. So nobody can step on the ground of European Union without having a permission to do so, because their request for asylum is accepted.
Vad handlar då EU-kommissionens förslag egentligen om? Ja, här är de viktigaste punkterna. Migranter som kommer till EU ska delas in i 2 spår. De som anses ha liten chans att få asyl ska få en snabb prövning. Inom 3 månader ska de ges besked om de får stanna eller inte. Övriga ska prövas i en normal asylprocess. Inget land ska tvingas ta emot flyktingar. Vid en flyktingkris, när ovanligt många kommer, ska de länder som inte vill ta emot flyktingar istället se till att personer som nekas asyl verkligen återvänder till hemlandet. Fler ska räddas på Medelhavet. Kustbevakningar ska inte få tvinga bort flyktingbåtar. Och dessutom ska det alltid vara tillåtet för frivilliga att rädda migranter på havet.
Ja. Man kan ju då konstatera här att Anna Hedenmo hela tiden pratar om flyktingar. I sista meningen sa hon migranter, men det är flyktingar, flyktingar, flyktingar. Trots att vi vet att det är ungefär 3% av de som kommer som verkligen får stanna på grund av asylskäl. Resten är ju ekonomiska migranter, lycksökare, blivande bidragsfuskare etc.
Jag vill ju verkligen då understryka att den person jag syftade på som varande smart och rolig att titta på inte var Anna Hedenmo utan Viktor Orbán, som ju fortsätter att stå rakryggad och stå upp för sitt land och sitt folk. Och han, som han så korrekt konstaterar, så är det ju så att som vanligt har de ju bra flyttat runt korten lite. Men det bland det mest fantastiska är det här i slutet, att de ska fortsätta rädda folk på Medelhavet. Ding dong, det är ju ett av de största problemen, att den här smuggeltrafiken får fortgå. Naturligtvis så ska alla de fartygen ska eskorteras rakt tillbaks dit där de kom ifrån och ingen annanstans.
Och precis som Viktor Orbán säger, ingen ska sätta sin fot inom EUs gränser innan de har redan fått sin ansökan
prövad
och fått ett ja. Men ingen jävel över bron, ursäkta franskan.
En grej som jag gillar, det är ju då att hon säger ju det här Hedenmo, att de länderna som inte vill ta emot, de ska istället hjälpa till och mota bort folk.
Ja.
Och den tanken gillar jag. Jag gillar ju liksom tanken på att överlåta det åt länder som Polen och Ungern, för då blir det nog åka av, tror jag.
Ja, men frågan är, hur ska de göra det? Ska de få operera på fransk mark, på tysk mark och vad de är? Jag fattar inte hur det är.
Nej, men menar de inte, alltså, pratar de inte om EUs yttre gränser då? Alltså att de ska hjälpa till att försvara de EUs yttre gränser?
Nej, de pratar ju också om att de som har kommit hit men inte, alltså har fått besked om att de inte får vara här.
Ja, det är avvikning.
De eskorteras hem. Så att det är väldigt märkligt. Och dessutom är det ju så att eftersom de ska utöka anhöriginvandringen och att även syskon ska få komma, och att då ska de få komma till de länder där de har familj, så kommer ju Sverige att få ännu mer invandring. Mm. Men Ylva Johansson har ju förklarat för oss att Europa behöver invandring.
Jag förstår inte riktigt hur hon kan påstå detta with a straight face. Vi kan läsa i Fria Tider till exempel att hon har sagt då att invandring är normalt. Invandring har alltid funnits. Invandring kommer alltid att finnas. Invandring är en del av det som gjort vår kontinent framgångsrik. Vi har mycket invandring till EU. Det är något vi behöver. Vi behöver dessa människor. Vi är en åldrande befolkning. Alltså, för det första, ja, folkförflyttningar har alltid ägt rum. Men inte på den skalan som vi ser nu. Därför att det har inte varit fysiskt möjligt att förflytta sig över hela jordklotet på det sättet som det är nu. Och lite andra orsaker också. Och just det här också att det är ju en sak om ett folk, du vet, om vi får hit lite finländare eller tyskare eller vad nu, alltså att folk rör sig i sitt närområde. Det är väl en helt annan sak än att det kommer människor från andra sidan jorden med vitt skilda kulturer och allt vad du vill i bagaget.
Ja, på vilket sätt hjälper det Europas åldrande befolkning att vi byts ut mot araber och afrikaner?
Och det är ju, ja, men Ingrid, det är ju detta som är så fånigt också. Åldras inte de, eller?
Jo, men de föder väldigt många barn och det är bara det de tänker på. Ja, men de skiter i vem det är som bor här. Bara det kommer folk som föder barn. Men då kan man ju istället göra som Ungern och uppmuntra ungrarna att skaffa många barn. Och framförallt gör man då det genom skattelättnader och de får billiga huslån och allt möjligt. Och det har ju redan börjat ge effekt. Men det är ju svenska politiker helt emot. Nej, nej, aborter är det bästa som finns. Mm. Det ska vi ha mer av. Men barn, nej, det är lite jobbigt. Det är det bättre att araberna kommer hit och föder barn.
Ylva Johansson påstår att det är av stor vikt att asylrätten finns kvar. Denna asylrätt som är så ifrågasatt därför att den är så daterad så som den är skriven nu. Det hör till den europeiska värdegrunden att ta emot invandrare, påstår hon. Alla som har rätt att stanna ska få stanna. Det ska vara en del av vårt samhälle. Vi behöver invandrare och behöver ta ansvar för flyktingar. Men det är ju intressant att även hon pratar om både flyktingar och invandrare. Så inte ens hon menar att alla är flyktingar uppenbarligen.
Nej, precis. Men då kan man ju fundera så här. Jaha, vad är det vi behöver? Och då bara googlade jag runt efter lite saker som har skett de senaste dagarna. Och då kan vi prata lite sån igen om det här med bostadsområden. Behöver vi att de blir mer otrygga? Är det någonting vi behöver? Och då kan vi se det här med Limhamns sjöstad som vi pratade om. Alltså Limhamn är den lugnaste och trevligaste stadsdelen i Malmö. Mm. Men där har man nu, när man bygger Limhamns sjöstad, där har man ju då gett sig den på att man ska ha blandad stad. Det är ju sossarnas stora paradgren. Det ska liksom inte finnas några lugna områden där svenskar kan få bo så som de alltid har gjort. Nej, då får socialbidragstagare, nyanlända sådana, flytta in i dessa lyxlägenheter med havsutsikt.
Ja, och precis som du konstaterade när vi pratade om detta innan vi började spela in idag, så är det ju så annars normalt. Det normala är ju då att man gör bostadskarriär, precis som man gör med allting annat här i livet, att du börjar liksom på trappsteg ett och så får du ju själv jobba dig uppåt. Det är väl liksom så har det funkat i alla tider och så ska det funka, därför att det är det som är en morot för människor att förbättra sig själva, att utbilda sig och allt vad det nu kan vara. Så vi har den aspekten av det hela då, att man liksom tar bort den här moroten helt och hållet. Du behöver inte göra någonting själv för du får en lyxlägenhet i Limhamn, oh, vad trevligt. Och sen också då den aspekten att det sabbar för de stackars människor som faktiskt har betalat för att ha det lugnt och trevligt och tryggt då, va? Men som sagt, det här är en uttalad policy som sossarna i Malmö har. Det här begreppet blandat stad, det har de kört i flera år nu och med god uppbackning av Miljöpartiet bland annat. Och du och jag brukar ju sådär halvt skämtsamt säga att de vill att alla ska ha det lika dåligt.
Ja.
Men nu är inte det skämtet så himla roligt längre, för nu är vi snart där alltså.
Så är det ju. Och jag menar, det är också det. Tänk att sossarna driver detta som liksom där det förr var gör din plikt, kräv din rätt i den ordningen. Mm. Utan nu, alltså var är rättviseperspektivet? Att svenskar ska jobba och på sin, inte på sin åldershus, men när de är medelålders i alla fall, då har de råd att köpa en villa i ett lugnt och tryggt område. Och sen så bara flaxar de här människorna förbi som lever på våra skattepengar.
Ja, och det här, precis den här rättvisa aspekten är ju väldigt viktig, för att den urholkar ju den allmänna moralen, skattemoralen, moralen överhuvudtaget. Om du ser att det inte lönar sig att arbeta hårt, och det gäller nog inte bara etniska svenskar vill jag påstå, nej, utan även hederliga invandrare som tänker, jaha, vad var detta liksom? Ja, då kan jag ju också sätta mig här och bara på min röv och bara inkassera en massa bidrag och få en fin lägenhet. Det är en orättvisa som liksom gör att man bara sitter och gapar av häpnad.
Ja, och jag hoppas att många hederliga skattebetalande malmöbor lämnar kommunen, så kan ju Andreas Sjöström, sociokommunalrådet som håller på med det här med blandad stad, kan han ju sitta där, men han bryr sig väl antagligen inte heller om det, för det här utjämningssystemet gör ju att Malmö hela tiden får från andra, från kommuner som sköter sig, så att deras skattebetalare vill bo kvar.
Ja. Jag har fått en del information, vi får se om jag kan få fram mer vad det lider, om att de här problemen i Limhamns sjöstad är värre än vad som hittills har framkommit i mainstream media. Man har ju försökt liksom lite grann sopa detta under mattan och säga att ja, men vadå, det gör väl ingenting. De kan väl få bo där om de vill, men det finns alltså påtagliga problem med att göra så här som de har gjort. Jag hoppas jag kan berätta lite mer om det framöver. Vi får se vad som framkommer. Men du har ju varit väldigt flitig med ditt googlande här och grävt fram en jäkla massa ganska, vad ska vi säga, deprimerande nyheter i den här genren.
Vi kan gå vidare, så kan vi fråga oss, behöver vi fler våldtäkter? Är det det vi behöver? Mm. Då kan man läsa i Fria Tider om Nathalie härifrån Helsingborg som blev våldtagen 2 gånger när hon var ute på en morgonpromenad. Och nu har man då hittat våldtäktsman nummer 2. Men Nathalie själv kan inte vara med i någon rättegång, för hon är nu död. Vet inte riktigt varför. Hon hade försökt ta livet av sig, men det är lite oklart nu vad det var. Men hon är alltså död. Hon fick ju så här posttraumatiskt stresssyndrom och finns inte med oss längre. Är det fler sådana fall vi behöver? Mm. Eller behöver vi fler bidragsfuskare som inte ens drar sig för att skendö för att få ut bidrag? Så här efterlevande stöd som barn får. Då kan vi läsa i SVT om en man som hade kommit till Sverige med sin familj, men sen så påstod familjen att mannen hade dött i kriget, Irakkriget, och sedan dess har de fått efterlevande stöd i över 10 år. Men i själva, och det skulle då betalas ut till mammans nya sambo som själva verket var den så kallade döde.
Åh, hjälp alltså.
För de har alltså fått miljoner kronor eller någonting sånt. Och är det det vi behöver? Är det fler sådana bidragsfuskare?
Nej, mitt svar är ju naturligtvis nej, det behöver vi inte. Men en annan grej som jag kommer att tänka på, det är att varje gång ett sånt här case flyter upp till ytan, så slås jag av tanken att hur många tror du det finns? Hur många fall finns det för varje fall som kommer fram? Ja. Ja. Är det hundratals? Är det tusentals? Mm. Vi vet ju inte, vi har ju ingen aning.
Nej, men idag så kunde man i alla fall läsa en åklagare på Ekobrottsmyndigheten som har skrivit en debattartikel i Expressen. Han heter Björn Rosenlöv och han säger att jo, det är ju klart att det här med de kriminella klanerna är väldigt dåligt, att de håller på med våldsbrott och narkotikabrott. Men för samhällsekonomin är det dock än värre att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning. Och så skriver han, jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50% av all utbetald ersättning.
My God!
Och han jobbar alltså som åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Det här är ingen nobody. Nej. Om han säger att det antagligen är mer än hälften av allt som betalas ut till assistenter är fusk, då är vi riktigt illa ute.
Efter mina diskussioner med Försäkringskassan och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare skulle jag bli mycket förvånad om fusket understiger 50% av all utbetald assistansersättning. En liten fingervisning om hur verkligheten ser ut är att sedan assistansreformens införande 1994, vilket möjliggör fusket, har antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare, håll i er nu, ökat med över 90%, skriver Björn Rosenlöf. Oh, yikes. Detta samtidigt då som människor som har verkliga barn med jätteallvarliga handikapp nekas ersättning. Ser vi ju mellan varven, barn som inte kan andas och vad det nu är. Nej.
Och påfallande ofta, om inte alltid, är det ju svenska barn och svenska föräldrar som absolut inte kan få en krona.
Precis, men det är, då är det föräldraransvar, vet du, Ingrid. Ja. Det är normalt föräldraransvar att sitta och vaka över sitt barn 24 timmar om dygnet.
Men någonting vi kanske faktiskt behöver, det är ju föreningar som får statsbidrag och sen hyllar terror för det. Det kanske är någonting vi behöver i Europa. Då är det Kvällsposten som skriver om en förening i Malmö som kallas Grupp 194. Och de har då tillsammans med någon annan förening i något som heter Rosengårds Folkets Hus fått nästan 1 miljon kronor nu alldeles nyligen för att minska och motverka segregation på lokal nivå. Men Grupp 194 har på sin Facebook-sida hyllat olika palestinska terrorbrott. Och de är jätteglada när judar dör och så vidare och så vidare. Och så ringer då Kvällsposten upp Anders Kessling som är direktör för Delegationen mot segregation. Det är de som har beviljat det här miljonbidraget. Och han säger, han kände ju inte till det. Ja, men det var ju bara en googling bort, skriver, alltså frågar då Kvällsposten. Ja, men så kan vi ju inte göra. De ska ju kryssa i en ruta att de är en demokratisk förening.
Oh, nej, jag orkar inte. Jag orkar inte, Ingrid. De har alltså kryssat i den här rutan då.
Ja, de har kryssat i rutan och då finns det ingen anledning att gå till botten med vad de är för en förening. Ja. Det kanske Europa behöver. Fler rutor att kryssa i.
Fler idiotiska bidrag överlag, känner jag, att vi kan samla detta under det paraplyet. Alltså som liksom bara flödar ut helt utan någon särskild tillsyn. Jag menar, är alla de här tjänstemännen, lever de kvar på 1950-talet eller?
Ja, kanske gör de det, eller så är det det att de som sitter där nu, de är så marinerade i det här med allas lika värde att de faktiskt tror att alla människor i hela världen är som svenskar. Alltså man vill inte fuska, man skäms om man fuskar.
Mm.
Och skriver man under på heder och samvete så är det det liksom. Och därför, alltså plus alla rasistanklagelser som man då skulle riskera. Så alltså därför så sitter de bara och kryssar i rutor och skeppar ut pengar. Och dessutom kan jag tänka mig att många som sitter på de här myndigheterna faktiskt inte är svenskar. Och därmed, ja, det finns ju till och med myndighetspersoner som tipsar människor om hur man kan fuska sig till mera bidrag.
Men du, en som vi gillar ganska mycket och som du skriver har fattat, det är Håkan Boström på Göteborgsposten. Vi gillar Göteborgsposten överlag.
Ja, vi var ju rädda att när de blev av med Teodorescu så skulle det rasa. Men nej då, de håller ställningarna på GPs ledarredaktion. Och han skriver ju då att Ylva Johanssons papperstiger fixar inte EUs migrationspolitik. Och att istället för att lappa och laga så bör man göra om politiken i grunden. Mm. Och han fattar fattar ju att vi kan inte hålla på att ta in alla dessa människor längre. Vi måste hjälpa dem på plats. Vi måste hjälpa dem att ordna upp sina egna länder så de inte kommer hit.
Ja, men det är den här svenska sjukan. Det tycks vara helt omöjligt i Sverige att faktiskt liksom gräva upp ett problemkomplex med rötterna. Vi läste ju innan idag om någon ny bok som den här Virup, heter han det, på DN har skrivit. Om liksom kriminalitet, det var väl Arpi som hade skrivit om den här nya boken. Och han är ju en jäkligt garvad krimreporter och har hållit på med det här länge. Och han menar ju på att det stod klart, tydligt och klart, skriver han i sin bok Gangsterparadiset, att redan på 1990-talet vartåt det barkade och att vi skulle få enorma problem om vi inte tog tag i hela den här klankriminalitetsproblematiken. Men nej, alltså, och Arp beskriver det väldigt skarpt, medan våra grannländer agerade släpade våra regeringar fötterna efter sig. Och till exempel, fast man redan 2005 då ville ha så här, man varnade för att krypterad dataöverföring skulle göra telefonavlyssning verkningslös då, till exempel, om man ville ha mer, ge polisen befogenheter. Det tog 15 år att landa i att man nu kan avlyssna appar som FaceTime, WhatsApp och Signal. 15 år!
Alltså, och de har alltså, regeringarna har alltså varit informerade av polisen, av åklagarna och alla myndigheter som jobbar med de här frågorna ända sedan 80-90-talen. Men vägrat att agera och haft sin tro på att ja, men den svenska modellen, här talar vi med folk, här grillar vi korv tillsammans.
Det är obegripligt hur man kan alltså vara så, och nu är vi där igen liksom, är de dumma i huvudet eller är de medvetet ondskefulla eller är det en kombination? Jag vet inte. Det framstår som helt osannolikt att man skulle kunna vara så dum att man inte ser vissa samband tydligt.
Ja, det framstår som helt orimligt. Jag tror att det är det där vi håller tummarna med tiden. Vi vill ju ha de här människorna därför att de kommer att rösta på oss sossar. Så därför håller vi tummarna att det ordnar sig med tiden. Och så slänger vi ut fler miljarder på integrationsprojekt. Så blir de glada och då blir de snälla och då vill de grilla korv.
Det är det att man kan inte släppa sin världsbild för allt i världen, även om du vet, alltså det här följ kartan oavsett hur terrängen ser ut, så måste man krampaktigt hålla fast vid den här förbaskade kartan. Och han tydligen så skriver han själv i den här videon då att ibland verkar det som att vissa folkvalda befarar att just inom den svenska statsförvaltningen skulle vila latenta totalitära krafter som riskerar att slippa ut vid minsta anpassning av lagstiftningen till vad som gäller eller i andra EU-länder. Kan det vara så?
De är alltså mera rädda för svenska folket än för alla de våldskriminella som har kommit in. Och som vi ser dagligen bombar, skjuter, våldtar, slaktar varandra. Och även oss.
Och jag menar, även nu när vi är mitt uppe i brinnande då, klankriminalitetskris, och när den katten är ute ur säcken. Händer det någonting just nu? Eller Morgan Johansson babblar en massa, men jag vet inte, är det någonting som
nej, det händer de ingenting. Det här 34-punktsprogrammet som sossarna har mot gängkriminalitet, de har ju tydligen genomfört 2 av de punkterna. Och så vi såg Kristersson i den här debatten som vi visade för ett par veckor sedan, att det är ju bara mer av samma. Det hjälper ju inte. Det måste till nya åtgärder. Helt nya åtgärder.
Ja, man konstaterade, det var väl också i Arpis artikel där man konstaterade att det här med liksom social ingenjörskonst, sociala insatser och så vidare. Vi har provat det. Du och jag har ju också sagt det 100 gånger. Hur kan jag säga det igen? Vi har ju redan provat det i 40 års tid. Det hjälper ju inte.
Nej.
Det är inte där problemen uppstår. Det är inte där de... Det är inte det som är orsaken. Och det är liksom att fortsätta pumpa ut pengar på olika sociala insatser. Det är ju idiotiskt. Du kan lika gärna ta pengarna och spola ner dem i toaletten.
Ja, precis så är det. Men det har ändå en funktion för sossarna. För ju mer bidrag de här invandrarna får, desto mer röstar de på sossarna. Man biter inte den hand som föder en. Tills man inser att nu kan vi ta över själva. Och då åker sossarna ut. Mm. Och så tar islamistpartier över.
Jaha du, ska du förmedla det här också? Att HD tycker att våldtäktsmän kan stanna i Sverige?
Ja, det är en väldigt bra krönika från Fredrik Sjöshult på Expressen som förklarar varför så få våldtäktsmän utvisas av Sverige. Det är ju bara var femte som Jimmy Åkesson ju upplyste Stefan Löfven om här om året. Mm. Och då är det att Högsta domstolen, de menade i en avgörande dom att om man bara kan visa att man har minsta lilla anknytning till Sverige, då ska man inte utvisas. Och den här domen, här skriver det mest uppseendeväckande fallet är en man som döms för hundratals våldtäkter mot sin styvdotter, men som inte utvisas eftersom han levt i Sverige flera decennier och inte har särskilt stark anknytning till hemlandet. Det är väl för bövelen inte vårt problem.
Nej, alltså vi kan inte avsluta så här deppigt. Vi måste hitta ett vitt piller innan vi knyter ihop säcken idag, Ingrid. Vad kan det vara?
Ja, vi kan alltid tipsa om att man kan se Henrik Jönssons film i lördags, att Sverige är som Rom. Han gör en väldigt intressant jämförelse där mellan romarrikets sista år och varför det gick fullständigt ut för, bland annat genom att de tog in mer och mer skatt och delade ut gratis saker till befolkningen i förhoppning om att sitta kvar. Och så rasade allt sammans. Och då gör han ju då kopplingar till den nya budgeten som regeringen presenterade, där man lånar pengar för att kasta ut gratis saker till folk.
Så går det till när populismen biter in i gumpen, skulle man kunna kalla hans klipp. Mycket intressant, se gärna det. Vad ska man göra om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid?
Jo, det ska man göra som väldigt många andra gör. Man går in på ingridomaria.se och klickar på stötta oss. Och så swishar man en slant, eller man sätter in en slant på bankgiro, eller man går till donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Så kan vi fortsätta göra de här intressanta, förhoppningsvis underhållande och ja, lite crazy program som det blir ibland.
Ja, vi drar oss inte för att vara lite crazy. Och det blir mer crazy på fredag. Jag vet inte riktigt vad huvudrubriken kommer att bli då, den som lever för sig. Men svensk politik är ju, det kan man vara tacksam för, att den är bra på att leverera bra rubriker åt oss. Så något knäppt har säkert hänt i det som vi kan.
Ja, och det har kanske hänt något mer med Estonia-skandalen. Mm. Och dessutom kan vi väl säga att för er som vill veta mer om det här med just Estonia, så ska Sweb TV sända live, men det är redan klockan 4, så när det här kommer ut så har det redan hänt, men man kan gå in och se det i efterhand. Jag ska själv sätta mig och titta på det alldeles strax. Mm. Och man kan också säga att nej, det tappar jag bort.
Ja, man kan inte komma ihåg.
Jo, nu kommer jag på det. Att på fredag förhoppningsvis så kommer vi att komma ut på YouTube igen. Men glöm nu inte, alla ni som tittar på YouTube, att vår kanal kan ryka eller få strike när som helst. Så gör det också till en vana. Om ni inte hittar oss på YouTube-kanalen Hopp för Sverige, så går ni in på ingridomaria.se, för där finns vi alltid.
Via vår egen plattform Nontube. Nu vill jag önska alla tittare och lyssnare en underbart trevlig vecka. Jag ska gå ut och pusta ut lite i solen här i Trelleborg och njuta av det vackra höstvädret. Gör detsamma, hör ni som kan, så ses vi och hörs igen på fredag.
Och Gud välsigne.
Hej då.
Hej.